En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Plattan i mattan med mig, Adam Huttunen och Anna Andersson. Är du jetlaggad, Anna? Har du ställt om till normal dygnsrytm igen?
Jo, men det tror jag väl att jag har. Men jag känner väldigt starkt att det här ordet plankan har fått en helt ny betydelse. Det känns som att plankan är det enda som jag bryr mig om nu efter den här helgen. Och jag vet inte riktigt om jag ska tacka den för att vi får en spännande avslutning av säsongen. Det känns ju nästan som att det är ett manusskrivet, den här plankan. Eller om vi ska förbanna McLarens, ja, nästintill, jag hör på att säga inkompetens. För det handlar ju någonstans också om att man inte har följt reglerna. Väldigt tydliga regler som har skördat sina offer tidigare också. Så att jag vill prata om plankan.
Ja, vi ska snacka om plankorna mycket idag. Det kan jag utlova. Men först då måste vi ju beta av lite andra grejer så att vi håller ju på halster där hemma. Det har ju trots allt hänt lite i Formel 1-världen. Christian Horner, han blir man inte av med.
Nej, han är som en sån här studsboll. Han kommer alltid tillbaka. Boomerang kanske.
Ja, som en gummiboll.
Ja.
Ja. Nej, men vad är det nu då? Han är på väg tillbaka in i Formel 1, sägs det.
Ja, det pratas ju väldigt mycket om att Andy Cowell, som ju är teamchef och vd, alltså CEO hos Aston Martin, har haft en, ja, men en konflikt, en irritation, en åsiktsskiljaktighet kanske man skulle kunna säga med Adrian Newey när det gäller den nya bilen till 2026. Och han har alltså varit teamchef sedan i början av det här året när han tog över efter Mickey Krack, som Filip alltid sa. Och när det börjar ryktas om att han då kan vara på väg bort, för Aston Martin har ju haft en otroligt urusel säsong, om man nu kan ha en så otroligt urusel säsong, men en dålig säsong har de verkligen haft. Och det finns ju oro i det här teamet som gör så väldigt, väldigt mycket för att ta sig mot en VM-titel. Alltså det är ett team som har investerat enorma summor sedan det hette Racing Point. Det är ju Lawrence Stroll som har satsat miljoner efter miljoner på infrastruktur, logistik, vindtunnel och personal. Och han vill ju se resultat. De har ju inte riktigt kommit. Och nu pratas det alltså om, framförallt i brittisk media, att det finns en stor meningsskiljaktighet mellan Andy Cowell och Adrian Newey, som värvades i fjol och också blev delägare i teamet. Och försvinner Andy Cowell så behöver man ju ha någon annan på den här positionen. Och där pratas det då om Christian Horner. Horner som ju har varit på väg tillbaka, eller velat ta sig tillbaka. Han har diskuterat med flera team för att se vilka öppningar som finns. Han vill ju ha en revansch efter nederlaget när han fick sparken från Red Bull i somras. Och det är väl kanske inte helt otroligt då att han skulle vara intresserad av att jobba tillsammans med Adrian Newey igen. Men frågan är ju om Adrian Newey är intresserad av att jobba med Christian Horner.
Ja. Ja. Mm. Det är verkligen frågan. Men det är också lite så här, alltså, jag hade ju uppfattningen om att Aston Martin har byggt för att vara bra nästa år. Och att de då liksom så här, Adrian Newey har inte påverkat så mycket på det här årets bil och så vidare. Är det då rättvist att döma Andy Cowell redan innan 2026 har börjat? Alltså borde han inte få nästa år på sig? Eller är detta ett tecken på att de vet saker om nästa års bil redan?
Jag tror man skulle snarare se det som ett tecken på att Cowell och Newey inte riktigt kommer överens. Och med det sagt då, så hamnar kanske årets bil också, ja, i den här påsen som gör att man funderar på att göra en justering eller förändring. För jag menar, han har inte haft rollen så där vansinnigt länge. Alltså 10 januari fick han den rollen han har nu, även om han har varit i teamet under en längre tid än så. Men det jag funderar över är ju snarare den, för att Adrian Newey lämnade ju Red Bull Racing i samband med den här skandalen kring Christian Horner, och var ju inte helt nöjd med läget så som det såg ut där i samband med den här anklagelserna om sexuella trakasserier som Christian Horner råkade ut för där 2024 var det väl. Och den situationen är ju numera löst mellan Horner och den här kvinnan, hans tidiga assistent, som numera jobbar för Cadillac, om jag har förstått det hela rätt.
Just det. Ja, gräset kanske inte är grönare på andra sidan för Adrian Newey, som då kanske vill jobba med Horner igen. Men ja, det är ju lite Red Bull 2.0 då, som byggs upp i Aston Martin.
Det känns ju som att de två känner varandra, vet hur man ska jobba framåt och har ju skapat VM-vinnande bilar förut. Och det är väl det som Lawrence Stroll är intresserad av. Lägg där till att han nog säkert funderar över en framtida förarbesättning. För Fernando Alonso har ju inte så väldigt mycket framtid framför sig när det gäller just Formel 1. Det mesta ligger väl bakom honom.
Ja, men då kanske man inte, då kanske man har uteslutit Max Verstappen då, för jag tror inte att Verstappen-familjen vill jobba med Christian Horner igen nödvändigtvis. Det är väl känslan.
Den känslan har jag nu också, men inom Formel 1 vet vi att herregud, allting kan ju hända, och det man inte trodde kunde hända, det kan ju också hända. Så att man ska ju på något sätt, man får bara lära sig att man ska aldrig säga aldrig när det gäller Formel 1. Jag vet inte hur många gånger man har suttit och känt att nej, men det där känns inte som en där en vettig lösning. Men på något sätt så finns det pengar och andra incitament som gör att det ändå blir så.
Mm. Man ska aldrig säga aldrig när det kommer till Formel 1, och man ska absolut aldrig säga aldrig när det kommer till Max Verstappen. Det har vi blivit varsom den här hösten, om inte annat. Och det närmar sig någon slags kokningspunkt nu efter Las Vegas Grand Prix. Så vi tar väl oss till syndernas stad, där det alltså utspelade sig ett lopp mitt i natten, svensk tid i princip, eller tidig morgon i alla fall. Var det många inne och hade kommit direkt från krogen som vi snackade om sist?
Jag vet inte om man kommit direkt, alltså. Jag vet inte om man kommit direkt från krogen, men det var faktiskt väldigt mycket folk inne. Alltså att alla de här underbara, trogna tittarna, lyssnarna, F1-fansen, de var ju där, och ytterligare fler. Det är så, man blir så glad när man sitter där på morgonkvisten och de trillar in en efter en liksom. Och med sina namn som man känner igen, då känner man ju, det är det som är lite mysigt, då känner man ju att man faktiskt inte sitter där själv. Jag kan tänka mig att det är lite det de också känner, att man tittar faktiskt på racet tillsammans.
Ja, all cred till alla som klev upp i ottan för att kolla på Las Vegas Grand Prix, för att Las Vegas Grand Prix är kanske inte alltid världens roligaste Grand Prix. Inte världens roligaste bana och så vidare. Men vi tar väl det från kvalet, där det var inte världens glassigaste väder i Las Vegas den här helgen, utan det var, kvalet var ju liksom ösregn och kallt sent på kvällen i Las Vegas. Inte optimala förutsättningar för att köra runt en Formel 1-bil, kan man tänka sig. Och det blev lite ett lotteri i framförallt Q1 och Q2 kanske, innan det började torka upp någorlunda. Det blev lite körning på våtdäck äntligen. Det är inte varje dag man får se det. Jag trodde knappt om det gick att köra på de däcken
Nej, jag hade faktiskt samma tanke. Bara, jaha, funkar de däcken överhuvudtaget? Eftersom de alltid väljer att låta bli i stort sett. Men här kändes det nästan som att det var det sämsta möjliga reklamen för alla de stackars människor som faktiskt stod på läktarna. Jag noterade ju här att vi fick bara höra att det var slutsålt, men vi fick ingen publiksiffra. Mm. Den känns lite sådär, va?
Ja, man fick inte se så många publikbilder heller.
Nej, det kändes som att det var samma människor hela tiden som filmades den här helgen.
Ja, typ Jay-Z och Beyoncé fick man se några gånger.
Det fick man, och Catherine Zeta-Jones.
Mm, just det. Ja, det är kändistätt såklart. Kändisarna blir inbjudna till Las Vegas, då tackar de inte nej. Men ändå ganska incidentfritt under kvalet, vilket överraskade mig, för det såg väldigt svårkört ut. Ändå var det liksom, alltså de körde, nu är det ju avåkningszoner efter i princip varenda kurva på den där banan, så man kan bara, om man missar kurvan så kan man bara åka rakt fram och snurra runt och köra tillbaks på, ut på banan igen. Men ja, det dröjde i alla fall fram till precis slutsekunderna av Q1 innan det blev en smäll, och då var det Alex Albon som tyvärr drog i väggen. Han hade ett snabbt varv på gång, och Williams såg starka ut i de här förhållandena. Och vi har väl börjat vänja oss vid dem som ett lite mer seriöst stall den senaste tiden. De är på gång, så är det ju. En som inte heller hade det kul var ju Lewis Hamilton. Vad ska man säga?
Ja, alltså det är ju någonting som inte stämmer. Sen om det nu beror på den här konen som man såg satt fast under hans bil, eller om det är någonting annat, men någonstans mellan förare, team och bil så är det ju någonting som inte fungerar. För jag har ju extremt svårt att se att Lewis Hamilton ska vara den sämsta föraren i startfältet av Formel 1. Jag menar, för ett år sedan så tog han en pallplats i Las Vegas, och vi såg på söndagen att han är en kompetent förare. Men det är ju någonting som, ja men det stämmer inte helt enkelt. Det är... Vad det är som inte klickar och var det är som det inte klickar, det har jag väldigt svårt att säga, men jag blir nästan lite ledsen när jag ser hans namn längst ner i resultatlistan, för han är sjufaldig världsmästare, han är inte 20:e man i ett kval i Las Vegas, även om förhållandena är svåra.
Ja, alltså snarare liksom att förhållandena borde tala till hans fördel, eftersom han är en av de mest talangfulla förarna på griden, och det borde ju då skina igenom när det blir svårare att köra bilen. Alltså om det var jättelätt att köra bilen, då hade jag kunnat vara där i princip och utmana och vara inom någon slags rimligt avstånd. Men om det är så här svårt som det såg ut, då borde de absolut bästa stiga till toppen. Och hans lagkamrat Charles Leclerc hade ju inga problem i princip. Han var med i toppen och i kvalet och hotade, så att ja, jag har svårt att förstå riktigt vad det var, för han sa själv att han fick inte däcken att funka. Det känns inte riktigt som en godkänd ursäkt för en förare av hans kaliber, och liksom för alla andra körde runt i samma däck och i likadana förhållanden.
Ja, men det är alltså den här temperatur, hur man ska säga det, däckfönstret, alltså de temperaturerna där däcken fungerar som bäst, alltså det arbetsfönstret, är ju väldigt, väldigt smalt. Och det är ju också en anledning till att det kan skilja så mycket mellan när du får in däcken i rätt arbetsfönster och när du inte får det. Vi ser ju ett liknande problem exempelvis hos McLaren, där Oscar Piastri inte hittar rätt ställe för däcken, medan Lando Norris gör det. Vi ser det också hos Red Bull, där Max Verstappen allt som oftast gör det och Yuki Tsunoda inte gör det. Alltså det är svårt, men det är ändå ingen ursäkt när det gäller Hamilton och även hans team, skulle jag vilja säga. För att, ja, det handlar inte bara om föraren i det här fallet, utan det handlar om föraren, bilen och personalen som jobbar med honom. Någonstans där är det liksom som det inte stämmer. Exakt vad? Ja, hade vi vetat det så hade ju Lewis Hamilton löst det för länge sedan, för då hade han vetat det i augusti, eller i juni, eller i maj. Men någonting är det som gör att de inte hittar rätt. Lägg där till att det kommer ju en osäkerhet in i det hela. Han har ju det senaste halvåret verkligen tvivlat på sin egen kompetens. Och det är ju sällan bra för ett självförtroende.
Nej, så är det. Och det var inte så att han var särskilt nära att ta sig ut ur Q1 eller, utan han var över en sekund faktiskt ifrån. Så att nej, det var klart icke godkänt. Fler stora drakar som föll i Q1 var ju bland annat då Yuki Tsunoda som du var inne på, och även Kimi Antonelli i Mercedes, som var bara 3/10 ifrån, men rök.
Men där känner jag mer, Kimi Antonelli är ung, han är oerfaren, att det händer vid något tillfälle, ja, så är det bara. Det är liksom fortfarande så att han är på uppgång och han är i en lärofas, det kan hända.
Mm.
Det jag däremot funderar mer är ju på Williams, där vi nu har en head-to-head i kvalet på 9-12 till Carlos Sainz fördel. Och där man, jag i alla fall får känslan av att Alex Albon är extremt pressad när det gäller den biten. Mm. Vilket också kanske leder till att han gör vissa misstag.
Ja, så kan det vara. Han hade ju som sagt en väldigt snabb tid på gång. När han smällde där så var det ju både lila och grönt i hans tid, vad ska man säga, ja, i den där lilla grafiken som dyker upp, som visar hur snabbt de kör. Men som sagt, det var ett lotteri och det handlade mycket om att tajma sitt varv rätt, för banan blev ju snabbare och snabbare och snabbare ju fler som körde runt på den där banan och tryckte undan vatten från racingspåret. Så att man ska väl inte vara för hård mot dem som missade i det här kvalet, förutom Lewis Hamilton då, som inte ens var nära. I övrigt då, Albons stallkompis Carlos Sainz, som du är inne på, tar alltså en tredje plats här i kvalet. Vilket ju, alltså, det är ju en rolig statistik. Han är alltså, han har kommit topp 3 i kvalet samtliga gånger i Las Vegas sen de återvände till Formel 1. 3 av 3. Och då har han gjort det i en Williams nu också.
Ja, men det är, någonstans känner jag att det här bara visar på en sak, och det är hur mycket förarens självförtroende och hur föraren trivs i bilen på en viss bana faktiskt betyder när det är så jämnt. Mm. Alltså, där är det ju faktiskt, det är föraren i de här lägena som gör skillnaden. Och han är ju på rätt ställe när det är det. Han har haft en bra höst, Carlos Sainz. Och han börjar känna sig trygg, han börjar komma in i det mer. Och ja, men då gör han ju också ett väldigt, väldigt starkt lopp. Bättre än vad man egentligen kan förvänta sig av en Williams. Och han är ju tydligt före Alexander Albon. Vilket kanske också bidrar till att Alexander Albon då överkör sin bil.
Ja. Ja, i övrigt har vi väl inte så mycket från kvalet, va? Eller tänkte du på någonting mer då?
Nej, men alltså, Lando Norris får ju ihop alltihopa på ett ypperligt sätt. Där kör ju han med det självförtroendet igen som han har byggt upp genom de senaste helgerna. Han gör det ju suveränt hela vägen här i kvalet, och han kör som en, ja, men han kör som en mästare, lyckas hitta rätt läge på banan, hitta rätt spår, rätt däcks, temperaturfönster i däcken, och imponerar ju verkligen under kvalet.
Ja, jag håller med. I Viaplays sändning så tog de upp en grej precis efter kvalet, och det var att Lando Norris har tydligen tagit bort deltatiderna från displayen på ratten, som alltså visar då hur man ligger till hela tiden under varvet i förhållande till ens måltid eller så här. Den har han alltså tagit bort. De flesta kör ju runt med den för att veta hur, var de tappar tid eller hur de ligger till och så här. Kan det vara nyckeln bakom att han har, att vi har fått se en ny Lando Norris här under hösten? Att han har liksom fått en ny stabilitet, mer fokus på körningen, kanske mindre press från press att leverera och hämta i kapp och så vidare, utan bara göra sin grej.
Det är inte alls omöjligt. Alltså det där med press är ju svårt. Vissa är ju väldigt duktiga på att prestera under press. Andra har betydligt svårare för det och behöver jobba väldigt mycket med den biten och plocka bort störningsmoment för att själva trivas som bäst. Och det där är ju upp till var och en. Lando Norris har ju hittat någonting den här östen där det är tydligt att han trivs. Han trivs i bilen, han trivs med miljön, han trivs. Och då kanske det är en av detaljerna att han har tagit bort de deltatiderna. Han är inte riktigt lika toppstyrd just nu, som vi upplevde under en tid av säsongen när man nästan kunde höra hur hans tävlingsingenjör liksom radiostyrde honom under racet. Mm. Så det kanske funkar för honom. Sen så kan det ju vara tvärsom för någon annan.
Ja, men intressant ändå att han har hittat en så här mindre infotack. Det är liksom motsatsen till Michael Schumacher. Vi får se.
Och det är lite han är, Kimi Räikkönen, sluta prata, jag kör.
Ja, exakt. John Elkan approves. Ja, kvalresultatet då. Lando Norris som sagt, pole position framför Max Verstappen, Carlos Sainz. Och därefter George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isaac Hadjar, Charles Leclerc och Pierre Gasly. Utanför topp 10 var Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Alexander Albon, Kimi Antonelli, Bortoletto och Sunoda. Och sist av alla, alltså Lewis Hamilton. Ja. Sen skulle det hända grejer när vi tog oss till helgens höjdpunkt, nämligen loppet. Ska vi börja? Det är väl lika bra att börja där det slutade, ganska långt efter loppet, kanske. Nämligen att båda McLaren-bilarna blev diskade.
Alltså när den här beskedet kom en stund, alltså någon timme efter slut, efter målgång, så kom det ju ett besked att de var hos domarna för att man misstänkte att den här plankan då hade slitits för mycket under racet. Och då kände jag mig ungefär som en sån här, jag kände mig som en tant som sitter i Las Vegas och petar i, liksom, petat i mynt i en sån här automat och bara trycker för att hela tiden bara uppdatera, spela. Så kände jag mig typ två timmar här efteråt för att bara, vad händer? Det var ju mer spännande än hela racet. Samtidigt så visste jag ju någonstans att har man åkt dit för att plankan är för tunn, även om det handlar om en halv millimeter, så är det diskvalificering. För det har vi sett. Det har vi sett på Ferrari i Austin. Vi såg det på Hamilton i våras i Kina. Vi såg det på Nico Hülkenberg i Bahrain. Alltså det här är ett tydligt, en tydlig regel som du måste hålla dig innanför. Så jag bara väntade på där. Uppdatera.
Ja. För alla oss som inte klev upp klockan 05 för att se det här loppet, så var det ju, och som också då har pushnotiser från Sportbladet, så var det ju lite en spoiler då att båda McLaren-bilarna diskar. Ja, det får man ta. Jag skulle ha pausat de notifikationerna kanske.
Men kan man inte veta. Det var ju så här, min son klev också upp betydligt senare och sen så hörde han av sig och så sa han, jag ska se, tänkte se racet nu. Jag börjar med starten. Är det något mer jag ska hålla koll på? För jag har inte riktigt tid att se hela racet. Och då sa jag, nej men kolla varv 35. Och sen händer det mer efteråt. Vadå? Och det vart ju nästan så att det vart mer spännande det som hände efteråt. För konsekvenserna blir så mycket större än vad som egentligen hände på gatorna i Las Vegas.
Vill du följa F1-loppet? Kolla nyheterna. Helt enkelt. Ja, men ska vi förklara den där regeln lite snabbt för de som kanske inte är helt införstådda med vad det är. Det sitter alltså en liten planka under bilen som måste vara 9 mm tjock vid slutet av loppet, tror jag det är. Minst. Är den tunnare än så blir man alltså diskad. Och det är ju då till för att se till att bilarna inte går för lågt mot marken, helt enkelt. Det måste vara en viss, ett visst utrymme där under. Och ja, det är en klar fördel att ha bilen närmare marken, och om man då har haft det till den graden att plankan har slitit så mycket och sprutat upp de här liksom gnistorna bakom bilen som man kunde se tydligt från Norris och Piastri under det här loppet, då är det ju tecken på att man har brutit mot reglerna. Vad hade McLaren att säga om det då? De försökte ju såklart med näbbar och klor undvika en diskvalificering här.
Ja, men grejen var ju den att när man mätte efter loppet så var de 8,88 respektive 8,93 mätte man då.
Mm.
Och man mätte, då gör man det tillsammans med en domare och så var det tre representanter från McLaren. Och så gjorde man det här igen. Och det bekräftades då att de till och med låg under den ursprungliga mätningen. Så att man mätte först en gång och såg att röd flagg på det här, det finns en risk att det är för, den är för sliten. Vi gör om det tillsammans med representanter från McLaren, man gör det igen och då är den alltså ännu tunnare. Och McLaren argumenterar ju för att det fanns förmildrande omständigheter därför att de drabbades av lite extra porpoising, alltså det, bilen hoppade mer än man hade räknat med under racet och menade på att eftersom det var så dåligt med träningsmöjligheter under fredagen och träningarna förkortades så hade man liksom inte riktigt hunnit testa exakt hur man skulle ligga. Och så valde man ändå, då tog man ju uppenbarligen då ändå en chansning och la sig så lågt man kunde, för det är ju då som McLarens bil fungerar mest och bäst. Och med tanke på att Las Vegas var ju den sämsta banan för McLaren i fjol så var man ju supernervösa för att man skulle tappa poäng på Verstappen. Så då la man sig ju liksom så nära gränsen som möjligt och tänkte att det här löser sig nog. Men det gjorde det ju inte. Sofia argumenterade däremot för att reglementet är som det är. Och tidigare när man har legat under de här 9 millimeterna så har det varit diskvalificering. Och ett regelbrott, oavsett orsaken till det. Så att...
det är svart eller vitt, helt enkelt.
Ja, men det är ju så. Du kan ju ta det till vilken idrott som helst där du har VAR, liksom, egentligen. Alltså, antingen så bryter du mot en regel eller också gör du det inte. Det är ju bara att titta. Och i det här fallet så är det väldigt tydligt att du mäter, den ska vara 9 mm. Den är inte 9 mm. Nej. Orsaken till det spelar ju egentligen ingen roll. Kapar du en spelare i fotboll så spelar det ingen roll orsaken till varför, om du snubblade eller om du var en medveten satsning på ett skenben. Det spelar ju ingen roll. Resultatet blir ju detsamma.
Om man är liksom 0,01 millimeter offside så är man offside. Gränsen måste gå någonstans.
Ja, men,
och varför skulle man liksom tumma på några millimeter i sådana fall? Varför är, eller några tusentals millimeter snarare liksom. Tusendels millimeter. Alltså, någonstans måste gränsen gå. Då får man väl vara svart eller vitt. Sen skulle det kunna finnas orsaker som typ att man har skador på bilen eller så här, som skulle kunna göra att FIA skulle kunna se mellan fingrarna, antar jag. Men inte i detta fallet då.
Nej, men vi hade ju en annan incident också under det här loppet, eller inför loppet, där Kimi Antonelli, det är ju en tjuvstart på honom. Han får 5 sekunder. Han fattar ju själv inte varför. Ja. Men där är det inga förmildrande omständigheter, utan en tjuvstart är en tjuvstart. Och det är likadant hur många gånger har man inte sett friidrotts-VM eller OS eller vad det är, och en tjuvstart. En tjuvstart är en tjuvstart. Punkt. Ett övertramp i längdhopp är... ett övertramp i längdhopp är ett övertramp. Orsaken spelar ju liksom ingen roll. Men gränsen måste ju gå någonstans och jag tycker att i det här fallet så är det ju solklart.
Ja, och det känns som en så otrolig blunder av McLaren. För alltså det enda sättet som de skulle kunna bjuda in Max Verstappen i den här världsmästarfighten är genom att liksom ta 0 poäng med båda bilarna i princip. Det är bara så, och samtidigt som Max Verstappen vinner, vilket han tenderar att göra om det inte är Lando Norris i dessa dagar. Alltså, varför tar man en sån risk? Varför? Det var lite samma sak under slutet av, eller liksom under loppet när Lando Norris gick förbi Russell och de gick på radion och sa till honom så här: ja, men nu ska vi jaga kapp Max Verstappen, vi tar honom. Och Lando Norris var så här: men jag kan inte, jag har de här problemen och det här med däcken. Och så sa Will Joseph på radion, hans ingenjör, bara: ja, men gör mer bara. Och då kände jag så här: varför det? Varför ska han göra mer? Det räcker väl att komma tvåa bakom Max Verstappen? Lando Norris behöver inte jaga, det är inte han som ligger bakom liksom. Alltså, vad är det de håller på med? De tar massa risker. Och nu då, på grund av att de blir diskade här för att de hade för lite marginal, vilket de får ta på sig. Nej, men då har de bjudit in Max Verstappen i världsmästarfighten.
Ja, men det känns otroligt, jag håller med dig. Det känns så otroligt onödigt. Se till att du har marginalen, för att de poängen som det handlade om inför det här racet var ju så pass stora att det skulle krävas ett under eller någonting mycket märkligt. Och i det här fallet så ser man själv till att man bjuder in Verstappen genom att göra någonting mycket märkligt. Håll, alltså se till att man har marginalen till att göra det. Norris behöver inte vinna. Se till bara och gå i mål. Ha en bil som håller. Inga skador till nästa gång. Ingen skada på motorn. Ingenting. Håll bara allting och ta en andra plats och var nöjd med det. Behöver inte utmana. Och även om han liksom hade slutat, inte vet jag, 4-5 eller som de i fjol, så var de 6-7 eller 7-8 i fjol och de tyckte det var en katastrofhelg. Även det hade ju varit okej, för det hade varit fler poäng än 0 poäng.
Ja, i alla fall för Lando Norris. Oscar Piastri behöver ju jaga, så där kan man ju fatta om han tar lite risker liksom. Men nej. Väldigt svårt att förstå. Jag tänkte på det också under slutet av loppet där, så såg man ju hur Norris tappade typ 4-5 sekunder per varv till George Russell som jagade bakom, och kollar man då på radiokommunikationen som inte kom i sändningen då, utan man kan ju kolla, allt är ju offentligt efteråt, så man kan på olika feeder och så här. Då sa ju de, snackade ju med Norris under täckmanteln att de behövde lift and coast, alltså släppa på gasen och glida lite in i kurvorna och så här, för att spara bränsle. Och mot slutet med typ, ja, precis i slutet så sa de typ så här, men nu är vi okej med bränslet. Och efter loppet sa Lando Norris att ja, vi behövde hantera ett problem med bilen under slutet av loppet. Och det var ett problem som sen ändå gjorde att de blev diskade. Så han bekräftar att det var det. Alltså, bakvägen så bekräftar han ju att det handlade inte om bränsle. Det måste ha varit en täckmantel för att de försökte spara plankan. Att de var medvetna om att, oj, vi går nog för lågt här. Vi sliter på plankan och vi riskerar att bli diskade. Så då, det betyder att de var medvetna om det. Men det var inga sådana uppmaningar på radion till Oscar Piastri. Vad handlar det om? Alltså, för vi ska också säga att Oscar Piastri har varit lite i blickfånget i veckan för att han hade repostat en grej på Instagram. Ett inlägg som då, vad ska man säga, indikerar att McLaren favoriserar Lando Norris. Han får ju lite vatten på sin kvarn då, om de liksom coachar Norris till att försöka undvika en diskvalifikation men inte Oscar Piastri. Och de hade ungefär nästan exakt samma mätvärden på plankan, så de slet ju den lika mycket. Det är lite mysko.
Det är, konspirationsteorier kan man ju alltid syssla med, va? Och det var lite som jag sa för någon vecka sedan här, att jag vet inte om Mark Webber riktigt är den stöttepelare som Oscar Piastri faktiskt behöver i det här läget. Han är ju en av dem som faktiskt har förlorat en VM-titel och aldrig hade chansen att göra det igen. Och hade en stor teamintern konflikt med Sebastian Vettel under tiden i Red Bull, och som nu redan har varit ute och börjat prata om att Oscar Piastri behöver lära sig italienska. Och det är väl kanske inte riktigt det smartaste som man ska göra i ett sånt här läge i ett team där det är väldigt tydligt att man inte ska favorisera någon. Om man då börjar tjata på att man känner sig förfördelad, så ger det ju knappast några fördelar, utan det blir snarare tvärtom, att det blir ännu tuffare. Och det känns ju som att Oscar Piastri i det här läget inte behöver reposta sådana saker, han behöver inte fundera på de sakerna överhuvudtaget. Killen har ju alltså från augusti fram till nu tappat 104 poäng. När de lämnade Sandfort hade han en ledning i VM på 104 poäng i förhållande till till Max Verstappen. 104 poäng har Verstappen tagit in. Nu ligger de på samma poäng, men Verstappen har fler segrar, vilket gör att han är tvåa i VM istället för Piastri. Det borde Piastri fokusera på. Inte på om han är förfördelad eller inte.
Nej. Men det är ju en klassiker. Jag kommer ihåg när Lewis Hamilton och Nico Rosberg fightade som världsmästartiteln, att då var det hela tiden konspirationsteorier om att ja, de favoriserar den andra bilen. Jag kräver att vi byter bil till nästa lopp och vi byter depåteam. Vi byter plats i garaget bara liksom, alltså hela tiden den här paranoian i bakhuvudet. Men det är ju också så då att bara för att man är paranoid så betyder det inte att de jävlarna inte är ute efter en. Så att det kan ju faktiskt vara det kan ju faktiskt vara så att de favoriserar Lando Norris. Vem vet? En till mysko grej på det här ämnet med plankan då är ju att, och det här noterade jag bara först nu efter Las Vegas Grand Prix, men i samband med Brasiliens Grand Prix så kom den här grejen ut i japansk media att Joe Bauer, FIAs inspektör som då kollar att alla följer reglerna efteråt och så här, han ska i samband med Brasiliens Grand Prix ha blivit tipsad att flera stall använder ett system som gör att de här skidblocksen som sitter under bilen vid sidan av plankan då, som ju sitter i mitten längs med hela bilen, en liten, ja, en planka helt enkelt, vid sidan av den så sitter det då skidblocks som ska ha expanderat ju varmare bilen blir och därmed alltså kunde gå lägre än plankan, vilket då ju gör att plankan inte slits trots att bilen går för lågt. Och då ska han sedan ha beordrat inför kvalet i Brasilien ska sägas att dessa ska tas bort. Lite lustigt sammanträffande då att den där grejen händer och sen loppet efter så har McLaren problem med plankan. Det är, ja.
Ja, det är ju så här att team som upptäcker att konkurrenterna gör någonting, antingen som de själva också gör men som de, eller som de inte gör, är ju ofta duktiga på att tipsa FIA för att man ska skaffa sig en fördel. Det där har vi ju sett tusen och åter tusen gånger i F1-historien. Alltså det är ju, Formel 1 är ju en vad ska jag säga, insjö av hajar, och det handlar ju om att inte bli den som blir huggen i ryggen först i stort sett. Så att det där händer ju och kommer antagligen alltid att hända, för inom Formel 1 så ser man det själv inte som att man bryter mot reglerna, men däremot som att man nyttjar gråzonen till max. Och det är väl det som man har gjort här. De som gör reglerna försöker ju sätta reglerna så tydligt så att det inte går att bryta mot dem. Och de som ska bygga bilen efter reglerna försöker ju hitta vägar förbi och runt för att följa reglerna, men ändå skaffa sig en fördel så man är lite snabbare. Så att just den där biten när det handlar om att tipsa FIA och så vidare och att man sen åker dit på det, ja, det tror jag kommer hända. Det har hänt tusen gånger, det kommer hända lika många gånger till. Så är det bara i en värld där det är så otroligt mycket pengar som det faktiskt handlar om.
Ja, och det är ju en sport där det handlar om att pusha reglementet till sin spets helt enkelt. Och sen när man åker fast får man helt enkelt bara justera. Nu kanske McLaren, om det nu är så här, det är lite högst oklart ju vilka som har blivit beordrade att ta bort någonting, om det ens är så och så vidare. Men det känns som ett lustigt sammanträffande i alla fall. Och också att lite, alltså att det kommer ut i japansk media. Vem är det som, vad har de journalister för ingångar i F1-depån? Om det inte är Yuki Tsunoda i Red Bull som har intressen att fightas mot McLaren.
Det finns ju, de har ju två ingångar i det här läget. Det är ju Red Bull och Yuki Tsunoda. Mm. Och sen är det ju Haas.
Mm.
Som har ett samarbete med Toyota. Och Haas köper sina motorer från Ferrari. Och Ferrari är ju ett av de teamen som både är duktiga på att själva nyttja gråzoner och även påpeka när andra gör det.
Ja, och de har ju åkt dit förr i relativ nytid på grejer, så de kanske är lite så här, håller sig inom ramarna själva medan de andra vågar vad ska man säga, tassa lite i gråzonerna av reglementet lite mer. Och då kanske det inte är Ferrari som gör så här, och det är kanske därför de inte är lika bra i år som de andra.
Kan vara så. Kan vara så. Alltså, vi vet ju inte, men att man testar och ser hur mycket man kan nyttja gråzonen, det tror jag vi alltid kommer att få leva med i en sport där innovation, teknisk innovation är så oerhört viktig, för det handlar ju om att hitta kryphål och hitta nya lösningar på teknik för att bli snabbare inom de reglerna som finns. Och i vissa lägen så är det ju faktiskt så att du kan förändra saker för att reglerna ännu inte har stängt igen de hålen.
Mm. Men ja, nu verkar det då som att man har stängt igen de hålen, och det skulle ju faktiskt kunna ha effekt på resten av säsongen, de sista två loppen. För om det nu är så då att McLaren har blivit drabbade av det här, att de inte kan köra bilen lika lågt som de har gjort under säsongen hittills, då kanske de inte kan göra lika bra resultat i Qatar och Abu Dhabi. Vilket ju gynnar Max Verstappen ännu mer. Mannen som jagar där bakom och behöver ta sig om, helt enkelt. Så att ja, det finns mycket i det här, den här plankgate, eller vad ska man kalla det, som är väldigt, väldigt, väldigt spännande tycker jag. Det här är peak Formel 1 för mig.
Ja, men det är ju så. Alltså, vi har ju faktiskt hela året pratat om att vi vill ha den här avslutningen, vi vill ha en spännande avslutning. På något sätt så är det så typiskt Formel 1, alltså manuset är ju skrivet för det. Att det ska vara jämnt ända in i slutet och att man liksom aldrig ska kunna vara säker. För att även om det händer saker på banan så händer precis lika mycket vid domarbordet intill. Och i det här fallet så är det ju solklart. En regel är en regel och här har man brustit.
En planka är en planka.
En planka är en planka.
Den ska vara minst 9 mm tjock. Så är det. Om vi ska beta av vad som hände i själva loppet också då lite. Nu har vi bara snackat om vad som hände efter loppet egentligen. Så var det ju en start där Lando Norris alltså startade från pole och gör en ganska dålig start. Max Verstappen kommer upp och hotar honom. Då känner sig Norris tvungen att... vad gör han egentligen? Han gör en märklig manöver där han... dyker han, det är som att han divebombar utan att det är någon framför honom och bromsar på sig, missar kurva ett och tappar två platser. Inte alls vad som stod i planen för honom.
Alltså jag känner nästan som att här försöker Lando Norris slå Max Verstappen i Max Verstappens spel. Det är bara det att han kan inte reglerna i Max Verstappens spel. Alltså du kan ju inte slå en mästare i någonting som han är mästare på om du inte har koll på hur du ska göra det. Och där kände jag att ja, han ska nog göra det han själv är väldigt bra på, inte det som Max Verstappen är grym på.
Nej, precis. Jag inbillar mig att Max Verstappen satt där bakom och såg Norris manöver och efterföljande avkörning då. Det var inte en enorm avkörning, men han körde ju lite utanför i alla fall. Och jag tänker att Max Verstappen då bara tänkte typ, ja, gulligt försök grabben. Men du är inte riktigt där. Så vi ses i cooldown-rummet typ. Nu ska jag köra hela vägen till målflagg. Oscar Piastri då, då tänkte man ju liksom så här, nu får Piastri en ny chans att nyttja ett misstag eller ett missöde för Norris. Det har ju varit några sådana situationer under hösten där man känner sig, nu har Piastri chansen och han tar inte den. Utan det Piastri gör är att han också tappar två platser i starten. Då ska det ju dock sägas att han blev påkörd. Så det var kanske inte riktigt hans fel. Han blev påkörd av Liam Lawson, va? Inget straff den här gången. Nu var det en racing-incident igen.
Ja, jag kan väl också. Men jag, min uppfattning är att det var en racing-incident, att domarna gjorde rätt där. Faktiskt. Sen så... Det är ju någonstans så här också att kvalet, säger man, ja kvalet, ja, hur viktigt är den där lörden? Ja, men det är ju extremt viktigt. Det är oerhört viktigt att kvala bra för att ge sig själv de bästa förutsättningarna att göra ett riktigt bra race. För ju mer inne mitt i smeten du är, ju större är ju riskerna. Så är det ju. Det här är ju en bana som är väldigt, ja, det är väldigt låga greppnivåer, alltså det är väldigt halt. Det har varit stora problem med graining under de senaste åren. Man har pratat om jättemycket däckslitage, förarna gnäller på att det är halt. Och här också känns det ju som att det var, alltså det är mer isracing än någonting annat, även om det inte var någon is så att säga. För det var kallt, det var fuktigt, det var... ja, dålig asfalt. Fernando Alonso gnällde ju efteråt på att asfalten inte borde få köras av Formel 1 överhuvudtaget, för den håller sig inte inom de säkerhetsnivåerna som Formel 1 bör hålla sig till. Och då är det ju så att startar du då där någonstans mitt i tredje, fjärde, femte, sjätte startled, så kan det bli väldigt rörigt.
Så är det. Och jag håller med om att det är en racingincident, men det jag kan störa mig på är att till exempel i Brasilien då, när Piastri gör i princip samma sak mot Antonelli, till och med lindrigare tycker jag, bara ett varv senare i loppet, då är det plötsligt en bestraffning.
Ja, men det där är ju
det är svårt att fatta vad de...
Men det där, det måste jag ändå vända mig mot, för att i alla grenar, i all idrott där det handlar om bedömning, så har du alltid det där problemet. Alltså du kan ju titta på en fotbollsmatch, en hockeymatch, en handbollsmatch, där du har olika domare, så blir det olika typer av bedömningar. Det som ger en utvisning eller ett rött kort vid det ena tillfället gör det inte nästa gång. Det som är övertramp i en handbollsmatch behöver inte vara i nästa. Det som är en crosschecking i en hockeymatch behöver inte vara i nästa. Så är det ju när du har domare. Så länge mänskliga faktorn är inblandad och det är så länge det är bedömning inblandad, så kan det alltid ske att det blir olika typer av bedömning. Och det är väl kanske någonting också, det som är charmen med att ha en domare.
Ja.
Sen kan man väl diskutera. Sen kan man nog diskutera om man i F1 i vissa fall då istället skulle ta hjälp av AI för att göra det mer korrekt. Men då är man ju inne på en helt annan diskussion.
Ja, det är en annan diskussion, det håller jag med om. Och en som vi inte riktigt har tid att ta nu, för att det finns lite mer att snacka om i det här loppet. Just med Norris och Piastri så tänkte jag på en sak som jag tycker illustrerar skillnaden ganska mycket mellan de två just nu. Norris blåser ju ganska enkelt förbi George Russell på fem varv nyare däck där, i andra halvan av loppet någon gång. Lite senare då så ska Piastri ta sig förbi Kimi Antonelli. Alltså återigen en McLaren mot en Mercedes. Bara det att Antonelli har ju då varit ute i 30 varv längre än vad Piastri har varit. Så han har riktigt gamla hårda däck. Och Oscar Piastri kan inte ta sig förbi. Han gör något försök, vilket inte alls... Han är ju uppe vid sidan om, men det finns liksom ingen... Han är inte tillräckligt snabb, helt enkelt. Och jag har svårt att förstå hur det kan vara. Så även om Antonelli gör jättebra tider på de här väldigt gamla däcken, så kan man ju tycka att Piastri i en bättre bil måste kunna, och alltså med mycket nyare däck, måste kunna ta sig förbi där. Istället så hamnar han ju då i gapet på Leclerc som hugger bakom, och då tappar han ju chansen. Då måste han ju hålla på att försvara sig istället för att fokusera på att köra om. Så där tycker jag det finns en skillnad. Om man tyckte att Piastri var liksom killern i det här stallet i början av säsongen, som bara tog för sig, såg en yta, tog den och körde förbi, medan Norris liksom var lite mer lam i sådana situationer, så var det ju helt tvärtom här. Och det tänker jag måste vara mentalt nästan. Eller vad tror du?
Jo, men jag tror att du har en poäng där faktiskt. För att två saker. Dels så handlar det ju om att du ska köra bilen på gränsen, inte över den och inte under den. Och du måste vara på rätt ställe i huvudet för att ta det beslutet och känna dig trygg i det och veta var gränsen går. Så det är ju en sak. Och där känner väl jag också att Norris i det här läget har ett bättre självförtroende. Han är tydligare. Han är lika tydlig nu som vad Piastri var tidigare under säsongen när han befann sig på den positionen. Piastri har ju varit i liksom en nedåtgående trend här under hela hösten. Lägg där till det här som vi pratat om med det här däckfönstret, att du måste få däcken att funka max. För annars så gör du lite fel. Alltså du bromsar kanske lite för sent, du testar lite för tidigt och du har inte så många chanser på dig. Och känner han då en osäkerhet kring vad han ligger, om man klarar av att få ut det bästa ur däcken. Så den osäkerheten påverkar honom också. Och lägg där till då Leclerc som ligger strax bakom. Det är ytterligare en faktor som gör att det blir svårt för honom. Och sen har vi den här med den här smutsiga luften. Det handlar ju också om att du måste vara tillräckligt nära på rätt ställe på banan för att kunna göra det här. Du måste bygga upp det på rätt sätt hela vägen för att kunna attackera. Och har du då haft en bil bakom och du vet liksom pressen också att du måste lösa det här just nu för annars. Och den lilla tvekan, den är skillnaden. Så ja, den mentala biten skulle jag också säga har en stor betydelse.
Ja. Vi har varit inne lite på Kimi Antonelli som ju gjorde, han kvalade väldigt dåligt till en 17:e plats från start, men står ju för en enorm uppkörning här alltså. Med en alternativ strategi. Han går in tidigt, byter till hårda däck och sen kör han resten av loppet på de däcken. Och gör liksom stabila, snabba varvtider. Han är bara ja, 4-5 tiondelar bakom snabbaste varv konstant så här. På mycket, mycket, mycket äldre däck. Och håller ju både Leclerc och Piastri bakom sig. Då ska det också sägas att de är betydligt mer rutinerade och högre ansedda och som förare och så vidare. Antonelli är ju rookie liksom. Och plus då den här 5 sekunders bestraffningen han hade från starten. Han gjorde en tjuvstart som jag vet inte, alltså när man fick se reprisbilarna så såg man inte bilen röra sig knappt alls. Alltså jag tror knappt Hubble-teleskopet hade kunnat märka en förändring i liksom rörelse där om det stod riktat mot hans framdäck. Alltså, uppenbarligen har den ju rört sig, antar jag, eftersom sensorn blev triggad. Det kan ju såklart vara något fel på den, men jag antar att det var korrekt. Men det är ju en tuff bestraffning att få för någonting som han inte alls fick en fördel av. Sen så är det ju så, han ska få en bestraffning om han rör sig innan lamporna släcks. Det jag tänkte på dock var att Leclerc jagade då bakom Piastri som låg bakom Antonelli och de låg väldigt tajt ihop. Och Antonelli hade då 5 sekunder bestraffning, så han skulle ju tappa 5 sekunder vid målflagg. Och alltså de låg ju klart inom den 5 sekunders gränsen båda två, Piastri och Leclerc. Men sen mot slutet så är det som att Leclerc inser så här, jag kommer inte förbi Piastri. Jag ger upp, jag släpper av lite och liksom bara glider i mål. Det var som att Ferrari inte kände till att Antonelli skulle få plus 5 sekunder. Jag kan inte tänka mig något annat. Varför skulle Leclerc ha tappat så mycket tid i slutet? Att han halkar 2-3 tiondelar något sånt utanför den här 5 sekunders bufferten och slutar bakom Antonelli i loppet. Vilket då med de här diskvalifikationerna resulterar i att Antonelli får en pallplats som då borde ha varit Leclercs.
Alltså det är ju så, ursäkta svordomen, men jävla klantigt av Ferrari. Ja. Men så också så otroligt symptomatiskt för Ferraris säsong. Man är liksom inte kliniska i sin hantering av saker och ting. Det är inte äckligt disciplinerat. Det är liksom lite små hål och lite suddigt överallt. Den här tydliga, liksom, där man bara verkligen bara gör allting helt enligt plan. Lite Mercedes-läge. De är ju ofta väldigt duktiga på det, att göra allting otroligt kliniskt. Men det gör metodiskt. Inte Ferrari. Ja, men metodiskt, sen är det ju väldigt tysk, liksom. I Tyskland så gör man ju alltid allting enligt ramar och regler och det ska vara helt kliniskt och man gör det till, ja, till minsta detalj. Medan hos Ferrari känns det som att man gör inte ens till hälften av detaljerna. Det är någon som tappar någonting här och var. Och sen så, oj då, nej men det blev inte som vi hade tänkt oss den här gången heller. Hejsan hoppsan, så det kunde bli. Jag vet inte varför. Ja. Nej, vet du, nej men jag tappar mutter här liksom. Oj då, nej men den behövs nog inte. Nej, vi kastar bort den. Skit i den, vi tar en ny. Mm. Ja men det känns lite som att, och lite det när vi pratade om det här med Lewis Hamilton innan, att det är liksom saker och ting runt omkring. Det klickar inte hela vägen, det är ju en kedja. Och kedjan är ju aldrig starkare än den svagaste länken. Och hos Mercedes, eller hos Ferrari, så tycker jag att man ser det gång på gång på gång på gång. Det är alltid någonting som diffar.
Ja, känns som det är för mycket jord och smuts och grejer i den där kedjan som gör att det inte riktigt, ja, det funkar inte helt fläckfritt där. Det kanske lite för mycket kackel på pitwallen. Om man då tänker att Mercedes bara är så här supermetodiska, bara minimum information hela tiden som en pilot typ, inbillar jag mig. Att det bara är, man säger ordet liksom, och det är tydlig militärisk kommunikation i princip. Så tänker jag att Ferrari är lite mer så här, och att det är liksom folk som pratar i munnen på varandra och så är det är för mycket, de har inte tillräckligt mycket utrymme i huvudet för att ta in all information. För en sån här grej ska man inte kunna missa, så om tittarna ser det och alla andra ser det, kommentatorerna påpekar det långt innan det händer, då kan inte Ferrari missa det. Alltså det är ju tjänstefel.
Tjänstefel var snällt sagt. Men jag, tycker att det är så väldigt typiskt Ferrari de senaste säsongerna. Så bara titta på och lyssna på den kommunikationen som Lewis Hamilton har haft under året med sin racingingenjör. Det är inte tydlighet direkt. Och så som Charles Leclerc har låtit när han pratar med teamet. Det är inte så att det är klart och tydligt och alla vet vad de ska göra. Utan det är alltid någon så, jag vet inte. Och så använder man för många
ord. We are checking.
Ja, och hur länge ska du checka liksom? 3/4?
Ja. Men det enda man kan vara säker på är att John Elkan, högsta hönset i Ferrari, nog tycker att det där var Leclercs fel. Han borde ha snackat mindre och kört mer. En annan gubbe som vi kan snacka om lite tycker jag är Gabriel Bortoletto. För han har ju haft någon slags genombrott den här säsongen. Folk tycker att han har gjort en väldigt bra säsong. Det har han också som rookie. Men de senaste två loppen känns som att har det slagit slint i huvudet på honom? Eller vad är det som händer? För i Brasilien, sitt hemmalopp, så gör han en otroligt märklig miss i sprintracet var det väl. När han slår i innerväggen på målrakan och sen ut i studsar ut i ytterväggen helt enkelt. Och verkar som att han inte stängde bakvingen tillräckligt snabbt eller innan han började svänga och bromsa. Eller, alltså det var en väldigt märklig rookie-tabbe där. Och sen nu i detta loppet så gör han ju någon slags torpedimitation när han bara flyger in, alltså bara dundrar rakt in i Lance Stroll. Alltså det gjorde ju att man började liksom sakna Daniel Kvyat nästan.
Oj då.
Jag tänker att Daniel Kvyat nog satt och drog på smilbanden framför tvn hemma och bara så här, oj, det här är Formel 1 så som jag vill se det.
Det är lite som den här F1-movie.
Ja, lite så. Plan C. Chaos.
Precis. Jag vet inte heller riktigt, men jag tror att det ligger också en... Där pratar vi också om erfarenhet, press och... jag vill inte säga okunskap, men snarare alltså oerfarenhet. Och att man inte riktigt vet hur man ska hantera situationer. Och det där får ju gå på rookie-kvittot alltså.
Ja, jag tänker att det kan vara att man... Ja, skärpning verkligen. Jag tänker att man kan komma in i F1 med väldigt respekt och ta det liksom så här, jag är väldigt ödmjuk här nu, jag ska lära mig, jag ska köra, och sen så gör man det och sen så får man lite beröm, får lite hybris och tar sig vatten över huvudet, och då kommer misstagen väldigt snabbt plötsligt och väldigt kostsamma blir de för Bortoletto, som alltså bröt igen och kommer få med sig ett straff antar jag till Qatar, eftersom han dundrade in i Stroll. Stroll fick bryta och Bortoletto fick också bryta. Så att,
ja, det blir en start, en bestraffning i starten där. Lite när du pratar där så känner jag nästan som Franco Colapinto. Det är också en förare som vi hyllades otroligt mycket förra hösten, men som har ju haft enorma problem den här säsongen att leva upp till sina egna och andras förväntningar på honom.
Mm. Sannoliken. Lewis Hamilton repade sig, startade alltså från 19:e plats på griden eftersom Yuki Tsunoda startade i depån och körde upp sig till en 8:e plats i slut. Han gjorde ett ganska stabilt lopp.
Ja, men själv så upplever han ju ändå att det här är den värsta säsongen i hans karriär och säger liksom att hur mycket han försöker så blir det bara värre. Och nu har det faktiskt gått mer än ett år sedan han tog den senaste pallplatsen, så att jag förstår ju hans frustration. Det är, vad ska man säga, bryt ihop och kom igen liksom. Så mycket mer kan han inte göra.
Ja. Jag tror att han kommer vara gladast av alla när säsongen tar slut. Till och med gladare än den som tar mästerskapssegern till slut. Vi ska återkomma lite till hur ställningen står i det mästerskapet om en liten stund. Vi kan väl beta av hur det gick i loppet av Max Verstappen, alltså etta, 25 poäng plus på kontot. George Russell tvåa och Kimi Antonelli trea till slut. Charles Leclerc fyra, Carlos Sainz femma, Isaac Hadjar sexa, Hülkenberg sjua, Hamilton åtta, Ocon nia och Bearman tia. Utanför poängen var Alonso, Tsunoda, Gasly, Larsson, Colapinto, Albon, Bortoletto, Stroll, Norris och Piastri i den ordningen. Ja, ska vi ta oss till det är något plusbetyg.
Ja, men det kan vi väl göra. Vi börjar med motorstoppet. Och det går ju till McLaren. Alltså, den här nollan var ju det sista som teamet behövde, det sista som Piastri behövde, det sista som Norris behövde. Även om Piastri, han låg faktiskt 30 poäng efter Norris inför helgen, men nu är han bara 24 poäng efter. Så det kanske var en...
Ja, precis. Han hade tappat 6 poäng på... Norris, om de hade fått behålla sina resultat.
Om resultatet hade gått, ja. Så när han gick i mål där så var det värre än vad det blev. Så att det kanske var en litet plus för honom då, men ändå tycker jag ändå... Nej, McLaren är klart motorstopp där. Sen ett plus, det går ju till Las Vegas. Alltså jag tycker inte... att det är någon vidare bra grej med F1 i Las Vegas. Alltså jag tycker, för oss i Europa så är ju tiden katastrofal. Banan gillar jag inte alls. De gör någon slags Lego-gippo här med en bil med 418 000 bitar. Och jag får ju ångest bara jag ser den där och tänker på hur man ska, alltså den där Lego-biten som man inte hittar liksom. När man letar och letar och letar och letar och letar och letar och så hittar man den inte, sitter i timme för timme. Total ångest. Sen det här fyrverkeriet som är efteråt. Alltså hur mycket pengar bränner de inte bara rakt upp i ingenting? Pengar som hade kunnat gjort så mycket nytta på andra ställen i världen. Jag såg Franco Colapinto. Han gjorde intervjuer efteråt och sa liksom att jag kan inte ens höra vad du säger.
Nej.
Det här, alla de här pengarna, det är idioti. Och jag är beredd att faktiskt hålla med. Det känns ju som att man gör inte det här racet är inte till för Formel 1 som sport. Utan det är till för någonting annat. Och mig har det faktiskt inte övertygat.
Nej, usch. Väldigt, väldigt amerikanskt. Allt från... liksom, när de blir skjutsade till podiet och när de blir intervjuade där av liksom, någon lallare som har varit skådespelare i Avatar eller någonting som knappt kan ställa en fråga.
Alltså helt ärligt, jag blir så förbannad. Alltså, det finns så mycket tydliga frågor som, och James Hinchcliffe gör ofta det där oerhört bra. Men den här nissen de hade bredvid där, alltså det var det fånigaste jag sett, uruset. Om man nu ska ställa frågor till de här, då ska man ställa frågor. Inte stå där och tala om hur imponerad man är. Det är vi inte intresserade av att höra. Jag vill ju veta, den enda frågan som man ville ha där efteråt, det var till Lando Norris. Vad hände? Varför tappade du så mycket tid? Den raka frågan, den fick vi inte. Nej, katastrof.
Tummen ner.
14 tummar ner, känner jag.
Ja.
Plus, det går i alla fall till Hulken. Vi kan väl ha en Hulk då i alla fall där. För jag tycker ändå att 6 pinnar till Sauber, de har tagit 13 poäng på 4 helger. Aston Martin som är närmsta konkurrenten har tagit 4. Kan det bli kamp om plats 8 här? Alltså det är lite jämnt och lite spännande där nere. Och Haas som är 7:a ligger inte heller så där vansinnigt långt före. Så att jag tycker att det känns lite spännande nu. Vi har alltså, Racing Bulls har ju tagit ett litet grepp om det här, de är 6:a, men sen är det Haas 7:a med 73 poäng, Aston Martin 8 med 72 och Sauber 9:a med 68.
Väldigt, väldigt jämnt.
Ja, otroligt.
Racing Bulls har ryckt ifrån i alla fall.
Precis. 3 poäng, Mercedes, som ju nu har tagit ett grepp om den här andra platsen. De har ju 40 poäng ner till enbilsteamet Max Verstappen.
Ja.
Och sen blir det faktiskt Mercedes på plats 4 också, eller 4 plus, för det går till Kimi Antonelli. Det är en monsterstint han gör och går från plats 17 till prispallen med en bestraffning. Alltså, det är bara att applådera.
Ja, hatten av för Kimi Antonelli.
Och 5 plus Max Verstappen. Jag tror inte jag behöver säga så mycket mer, va?
Nej. Mannen som skapar väldigt mycket puls i den här F1-avslutningen, får man säga. Vi hinner beta av några småstats också. Och då kan vi börja med att 28% av alla våtdäcksvarv sedan Bahrain 2023 har körts på kvalet till Las Vegas Grand Prix 2025. Som sagt, det var efterlängtad återkomst i Formel 1-världen för de blåa däcken med väldigt djupa vad säger man? Spår. Inte sedan 1989 har en F1-säsong haft fler diskvalifikationer än årets säsong, som nu är uppe i 6 stycken. 1989 var det 8. Och det är inte slut än, så de kan ju, det kan bli flera. Och så har vi en lista på följande förare som tagit 3 podium eller fler under sin debutsäsong. Jackie Stewart 1965, Clay Regazzoni 1970, Ayrton Senna 1984, Jack Villeneuve 96, Juan Pablo Montoya 2001, Lewis Hamilton 2007. En ganska imponerande lista med namn som nu har fått tillägget Kimi Andrea Antonelli 2025. Det bådar gott för framtiden.
Jag tror att Toto Wolff känner sig rätt nöjd med tanke på hur mycket kritik han fick när han valde Kimi Antonelli som ersättare till Lewis Hamilton.
Mm. Och första halvan av säsongen så var det ju väldigt mycket eld i baken där på den fronten. Men nu känns det som att han har fått sitt definitiva genombrott och ja, han har väl etablerat sig då som Formel 1-förare. Det ska bli kul att se vad han kan göra i en konkurrenskraftig bil någon säsong framöver. Men vi har ju då en väldigt, väldigt spännande avslutning på Formel 1-säsongen framför oss. Det är 2 lopp kvar, varav en är en sprinthelg i Qatar nu till helgen. Och ställningen då inför de här sista 2 omgångarna är att Lando Norris ligger etta på 390 poäng, Piastri och Verstappen delar 2 366 poäng. Man kan väl säga då att Lando Norris behöver 35 poäng för att garantera sin mästerskapsseger, oavsett vad de andra gör för resultat. 35 poäng låter ju då plötsligt som ganska mycket, eller en ganska otäck siffra att behöva ta på 2 racehelger, kan jag känna. Alltså, det räcker ju att det går fel en gång i princip, så har man det väldigt tufft.
Ja, den svåraste biten för Lando Norris nu tror jag faktiskt blir den mentala biten. För att plötsligt så har han väldigt mycket att försvara. Både i en sprint och i ett race. Och när vi nu kommer till Qatar nästa vecka, så det är ju det blir ett byte från kyla i Las Vegas till hetta i Qatar. Det är en tidsskillnad på 12 timmar. Du ska förflytta väldigt mycket folk, väldigt mycket bilar och material över hela jorden i stort sett. Alltså det är en enorm sträcka du ska flytta på allting. Och sen har du bara en träning under fredagen. Så att det kan verkligen dyka upp hjärnspöken här. Alltså det gäller verkligen att både förare, maskin och team sätter allt på rätt kort och att man inte tar de här riskerna som vad McLaren gjorde i Las Vegas, men att man heller inte blir för feg. För så pass jämnt är det ju, så att blir de för fega och försiktiga så är ju risken att det inte bara är Max Verstappen som är före, utan att det även är Mercedes som ju har en väldigt fin trend den här hösten. Även om nu det är varmare i Qatar än vad Mercedes brukar tycka om. Men sen vet vi ju inte heller vad Ferrari har att leverera. Så det är många parametrar att jobba med här. Och det är mycket som kan gå fel. Ja. Framförallt det är ju jobbigt.
Verkligen. Bara den mentala saken. Jag har en fråga då. Borde McLaren satsa allt på Lando Norris nu? Och göra något till första förare? Jag vet att Zac Brown gav ett tydligt besked bara för en vecka sedan eller så, att de kommer inte göra det, att de hellre skulle liksom ge upp än att tvinga en av sina förare att ge upp mästerskapshoppet. Men det är lite upp till bevis för den inställningen nu.
Alltså jag tycker ju och har tyckt länge att de borde ha satsat på en förare tidigare under säsongen för att inte riskera någonting, för att vara tydliga med vad de gör och varför. Men nu tycker jag inte att de kan göra det. För att gör de det nu, när Piastri ligger lika långt efter som Verstappen så riskerar de ju att ställa till enorma problem till nästa år. Det är bara två lopp kvar här, men sen kommer en säsong till när de där två ska vara teamkollegor. Och vad händer om man tar det beslutet så sent? Kan då Piastri och manager Mark Webber svälja det till nästa år? Eller sätter man sig själv då i en fruktansvärd sits under de åren som man har kvar med de här två förarna i teamet? Och vilka konsekvenser får det? Så nu tycker jag inte att han har möjlighet att göra det. Och gör man det riskerar man att bränna saker för framtiden. Men... Det är inget enkelt läge.
Nej, för det finns ju en mardrömssituation här för McLaren som är att Piastri måste satsa allting på rött, även om de har lämnat Las Vegas nu. Och säga att han då behöver ta sig förbi Lando Norris under loppet och de smäller ihop och båda bryter. Max Verstappen vinner. Då är det plötsligt Max Verstappen som leder VM inför... Förmodligen, nu är det ett sprint race också. Men då är det ju han som leder inför Abu Dhabi.
Nej, en eller
och då
två
får man ju verkligen äta upp att man inte har haft en första före.
Men vi har ju pratat om det här så många gånger. McLaren 2007, alltså det är... Redan i fjol så vet jag att vi pratade om det. Alltså hur ska man tänka och hur ska man göra? Och det är en otroligt svår situation som ledare att hantera. Men man behöver göra det på ett korrekt sätt, för annars får det svåra konsekvenser. Man kan inte bara släppa situationen.
Nej, alltså jag skulle inte vilja vara Zac Brown nu. Trots att han har så mycket pengar och säkert ett fint hus och allt möjligt liksom. Men och säkert en jättefin bil för den delen, som han säkert hade velat ha. Men jag skulle ändå inte byta mitt liv mot Zac Brown. Jag är inte avundsjuk på hans situation när han sitter där och ska liksom jonglera den här situationen in i de sista två racehelgerna.
Men han har ju själv satt sig i den här, han har själv valt den.
Jo, så är det förvisso. Han kanske lär sig någonting av den här säsongen till kommande år, vem vet. Fast det skulle ju också kunna vara så att Oscar Piastri, alltså att Mark Webber har fått in i Oscar Piastris kontrakt att han kommer inte, så länge han har chans på att vinna VM så kommer han inte vara andra för.
Ja, vem vet. Alltså jag vill ju bara nu att det ska bli fredag. Fredag 18.30, sprintkval. Punkt.
Ja, bättre tider denna gången.
18.30, fredag, lördag 15 och 19. Alltså sprint 15.00, kval 19.00, söndag, racestart 17.00.
Det är helt optimalt. Det är liksom istället för efterfest så är det nu, alltså väldigt sent på efterfesten som det var i Las Vegas, så är det nu istället för festen. Underbart ju. Ja.
Verkligen, jag ser verkligen fram emot detta.
Ja, och om man ska gå på vad som har hänt de senaste helgerna så kommer vi nog ha en del att snacka om även nästa vecka när vi återkommer i Plattan i mattan. Och vi hoppas att ni hänger med då, så hörs vi igen.
Det gör vi, tack för den här veckan.
Hej då.
Being nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.